Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Varmt välkomna till fotbollspodden säsong 2019. Men innan vi sparkar igång ordentligt med avsnittet så vill jag bara förklara en aning. Vi har ju legat i träda nu i ungefär 2 år och som fågel Fenix reser vi oss ur askan in i elden. Säsong 2019 blir nytt format, kortare avsnitt, mer fokus på gästen och stående tävlingsinslag där vi låter våra gäster tävla mot varandra i ett fotbollsartat quiz lett av den eminenta Linus Berglund. Vi säger väl så helt enkelt och drar igång säsong 2019 av fotbollspodden, producerat av mig David Kallermo och Linus Berglund. Och ja, mycket nöje. Legendary!
Välkommen till fotbollspodden, norra Europas största podcast. Med Linus Berglund och dagens gäst som är ingen mindre än...
Vad får du?
Ålder?
62.
Yrke?
Jag är nybliven förbundssekreterare i Värdandi som är en socialpolitisk organisation.
All right. Hur länge har du varit där?
Nej, jag har inte börjat än. Jag börjar i höst.
Okej. Okay. Men du har, när man kollar upp dig lite, ditt CV, det är ju väldigt små projekt och långa... Mycket.
Ja, sen jag slutade i riksdagen så har jag hållit på med lite av varje. Jag skulle kunna säga att jag är småföretagare för jag har företagit med en massa småsaker.
Ja. Du har, vi sitter i Upplands Väsby, uppe i Väsby centrum, på min hemmaplan. Lite din hemmaplan också.
Ja, jag har släkt här uppe. Syran bor här och min farsa bodde här till fram tills han dog 2011. Så att jag har tillbringat en del tid i Upplands Väsby. Mm.
Du har alltså åkt tåg hit från stan?
Ja, från Kungsholmen. Ja.
Det säger något om dig. Jag vet inte vad, men det är sympatiskt. Ja. Du är ju gammal tågmästare, såg jag. Vad är en tågmästare?
Konduktör är kanske populärare benämning. Och idag så heter det mera tågvärd. Ja. Men när jag började på 70-talet, då var det väldigt viktigt med titlarna. Ja. Då var man noga från vår yrkesgrupp om att kalla sig själv för tågmästare. Och tågbefälhavare när man tjänstgjorde på tåg, för att då var man överställd lokföraren i säkerhetshänseende. Så att tågmästaren var viktig då. Nu har vi väldigt få lok med vagnar, utan nu är det motorvagnar som det här snabbtåget och sånt där. Och då behövs inte längre den säkerhetskunskapen i lika stor utsträckning. Och så har man tonat ner den delen. Jag tycker det är lite synd, men jag kallar mig gärna tågmästare fortfarande.
Och det låter ju flashigare.
Ja, det gör ju det.
Och så inga frågor bara. Nej. Tågmästare. Favoritlag?
I Sverige Djurgården och i England Liverpool. I liten mån Barcelona i Spanien.
Okej, okay. Men det var inte så att du var kluven i Champions League?
Nej, inte ett ögonblick. Men jag har varit på Nou Camp och sett 2 matcher. Och jag gillar Barcelona. Jag gillar lite grann historien och lite grann ideologin. Jag gillar rivaliteten med Real Madrid. Så att... annars så har jag inga favoritlag, men det var kul att se Hertha i Tyskland och ja, sådär. Tysk fotboll är underskattad.
Och billig.
Ja, det är många engelska supportrar som åker över till Tyskland för att kolla på fotboll för att de inte har råd att gå hemma.
Och det är ofta de som skapar den bästa stämningen av supportrar. Men apropå favoritlag, du är väldigt hängiven vad det gäller Liverpool och Djurgården.
Ja, det är.
Har man förstått.
Ja, det.
Du går på det mesta med Djurgården, eller?
Djurgården har ju säsongsbiljetter både i fotboll och hockey. Och Liverpool, det är ju problemet då att det är en bit att resa. Så att jag har varit på Anfield 3 gånger. Ja. Och skulle ju gärna åka oftare såklart. Och kanske blir det av lite oftare i framtiden. Därför att en kompis till mig har köpt en lägenhet i Liverpool.
All right.
Och hon är väl angelägen om att den används när inte hon själv är där. Så att då har man boende fixat och då blir det blir enklare då liksom. Mm.
Hur glad var du efter Champions League-vinsten?
Det var väldigt känslosamt därför att vi har väntat så länge på den här titeln. Och Och jag har ju liksom varit supporter även under framgångsperioder, 80-talet och sådär, när vi liksom fortfarande var väldigt bra och vann väldigt ofta och väldigt mycket. Men sen dess har vi bara haft 2005 som ett stort, riktigt stort titel. Och därför så var vi som, vi var ett stort gäng som samlades, och det var eufori, men det var också lite grann så här lättnad. Därför att hade vi torskat den här så hade det hade varit bottenlös sorg, därför att vi var så mycket bättre tyckte vi än Tottenham hela säsongen. Vi skulle slå dem och vi hade förtjänat det på något sätt. Så att det var ingen jättebra fotbollsmatch. Vi satt inte och liksom jublade över finter, dribblingar och passningar. Men däremot så jublet efteråt, det gick inte av för hacker.
Man vinner finaler, man spelar inte finaler brukar man säga. Och det gjorde ju verkligen Liverpool.
Det var det Liverpool hade lärt sig. Ja. Från bland annat förra året då, där vi torskade. Mm.
Let's talk about six, maybe. Ja, härligt. Jag som Liverpool-supporter har ju inte... Jag har varit väldigt avundsjuk på sådana som dig. För att jag har växt upp i en tid då man egentligen bara har förlorat. Och har liksom sett tillbaka på vad fan, man skulle vara lite äldre. Kunde man ha vunnit något. Så jag förstår att det... Ja, egentligen.
Alltså många av, i min generation som gillar Liverpool, de blev ju anhängare av Liverpool under Tipsextra-tiden. Och det gäller även en del anhängare av andra lag, att Tipsextra betyder väldigt mycket för engelsk fotboll i Sverige. Men jag hade faktiskt den bakgrunden att jag fick frågan vilka jag höll på i England och visste att Beatles kom från Liverpool, så jag sa Liverpool. Jag hade inte så mycket aning om varför.
Då hade du sagt det
här var på 60-talet liksom. Jag visste att Liverpool hade ett fotbollslag och jag visste att Beatles kom från Liverpool, så då räckte det. Men i och med att jag sa det så blev det liksom någon sorts självuppfyllande profetia att jag måste ju hålla på Liverpool. Och då började jag bli intresserad av engelsk fotboll. Och när Tipsextra kom, då var det ju ingen snack om vilket favoritlag. Det är Liverpool såklart. Och sen växte det där.
Det ångrar du inte idag.
Nej, verkligen inte.
Hoppa vidare. Idol. Och du får inte säga Kevin Keegan.
Nej. Det kanske jag inte hade sagt ändå, men han är ju naturligtvis topp 5. Även Kenny Dalglish är topp 5. Bruce Grobbelaar, därför att jag har träffat honom och gillar honom som person. Men jag skulle nog säga John Barnes. Mm. Jag har haft turen att träffa flera gamla Liverpool-spelare. Och då brukar jag ställa bland annat frågan, vem är den bästa Liverpool-spelare du har spelat med? Och de som spelade under John Barnes tid i Liverpool har uteslutande sagt honom. Mm. Det är den största bolltalangen som har funnits i Liverpool. När man tittar på gamla klipp på YouTube på John Barnes, då blir man fortfarande förundrad över hur snabb han är och hur snabb i tanken han är. Mm. Och sen är han dessutom ganska sur charmig. han tar inte sig själv på för stort allvar, men han är inte heller den där gamängtypen som Bruce Grobbelaar är, utan han är ändå liksom så här lite down to earth. Jag skulle säga att John Barnes var en av de viktigaste på 80-talet då.
Han beskrivs ju ofta, eller beskrevs, som snabb och kvick och framförallt bra med bollen, vilket är lite konstigt när man ser på honom. Bara ur en okulär besiktning så är han ju, han ser inte ut som den kvicka typen liksom.
Nej, nu är han ju idag lite rundare än han var då. Det är väl många som är med ålder och sådär.
Ja, men han var inte jätte...
Men han ser inte ut som den som snabbaste på korta sträckor och sådär. Han ser inte heller ut som var den uthålligaste. Men jag tror att han var väldigt vältränad, och det man märker det är ju att hans acceleration, han har den där förmågan att stoppa och gå vidare som får en försvarare att helt kolla bort sig. Därför att han stoppar på ett sätt som om det var verkligen stopp. Mm. Och så tar det bara liten del av en sekund så är han igång igen. Mm. Och det räcker för att försvararen ska ha stannat till och sen är han förbi. Så att han har en jävla acceleration.
Jag pratade med han i Liverpool på någon pub där en kladdig fredagkväll, och då var det en gubbe som sa att Steven Gerrard, det här var några år sedan, Steven Gerrard is the new John Barnes. Och då pratade de just om att folk säger John Barnes på vem är den bästa de spelar med. Mm. Och Steven Gerrard blev så från 99 och framåt. Ja. Att det var alla svarar Steven Gerrard.
Jag sa ju 4 stycken bland de 5 topp och Steven Gerrard måste ju vara den 5:e. Ja. Det går ju inte att komma ifrån. Så han, och hans betydelse under en ganska tung period av vår historia har ju varit enorm. Plus att han naturligtvis fick lyfta bucklan 2005. Mm. Och det, den är ju lite romantiserad den där. Men jag satt ju hemma och såg den och då var jag själv. Och liksom, jag höll ju faktiskt på att stänga av till den verkligen. Alltså, jag gjorde det inte. Många som gjorde det. Jag gjorde det inte. Men jag var ju så helt övertygad om att efter 3-0 i halvtid så var det kört. Liksom. Och så har jag läst hans självbiografi. Han, det är ju larvigt, men det som får gåshud liksom att växa på mig, det är att han säger, vi satt i omklädningsrummet i Istanbul på stadion och sen så låg vi under med 3-0 och vi hängde med huvudena och så hörde vi "You'll never walk alone" från våra fans på läktarna som gick ner i korridorerna in i omklädningsrummet och vi sa, vi ska inte sluta på det här sättet.
Nej, det är häftigt. Det är jävligt häftigt såklart. Och Rafa Benitez öppnade dörren där, vill jag minnas. Vilket var ett genidrag också. Vi ska inte det är lätt att fastna i Liverpool eftersom jag är på Liverpool också. Kanske blir Liverpool kladdigt annars. Men vi går vidare på 5 snabba bara. Öl eller vin?
Öl.
Liverpool eller United? Självklart då.
Liverpool.
Let's talk about 6 baby, kan ju vara att United kom 6 också. Höger eller vänster?
Vänster.
Kostym eller mjukisbrallor?
Ja, det är ingen dera. Alltså, jag är ingen kostymsnubbe. Men mjukisbrall har man inte på sig utomhus. Alltså, det sitter man hemma i soffan med eller går och tränar med. Men man går fan inte ut på stan med mjukisbrallor. Alltså.
Sigg eller snus?
Ja, då får jag väl säga sigg då. Därför att jag slutade röka för... Ja, det är faktiskt 13 år sedan. Ja. Och då hade jag rökt 35. Så att jag är ganska stolt över att jag lyckades sluta. Men ciggen var en stor del av min identitet under lång tid. Och sen så försökte jag sluta vid något tillfälle tidigare än så med att gå över till snus och fick utslag i ansiktet. Mm. Så jag måste välja bort snuset i vilket fall som helst.
Att du rökte tidigare, det var ingen sån här charmerande från Kuba och såna där saker?
Nej, det var det inte. Det var när jag växte upp på framförallt början av 70-talet då var det jättevanligt att man rökte. Och när jag fyllde 15 så fick jag en pipa i födelsedagspresent av mina föräldrar.
All right. Det är en bra present.
Jag tror inte det är så många 15-åringar som får det idag, tack och lov.
Låt oss då prata om ditt andra favoritlag, Djurgården.
Ja.
Där kan du bränna till lite mer eftersom att jag är AIK.
Ja.
Men vad, hur började det?
Jag är uppvuxen i Västerort i Stockholm, Blackeberg. Och där fanns det i princip bara djurgårdare. I vår klass, ja, Leffe var väl AIK-are. Hammarby fanns överhuvudtaget inte, det var ingen som är på andra håll.
Känns som ett Hammarby-namn annars, Leffe.
Ja, just det. Leffe Andersson, han blev sen anställd på fotbollsförbundet och jobbade bland annat med Lagerbäck som förbundskapten. Mm. Men han var AIK-are. Och sen var vi djurgårdare, liksom. Det ingick. Och sen så hör ju till saken att jag började skolan hösten 64 och vilka tog SM-guld 64? Jo, Djurgården. Det var en framgångsvåg just då. Och dessutom så i den miljön så var det väldigt svårt att vara någonting annat och jag har aldrig ångrat mig.
Känns också som en framgångsvåg nu, va? Det börjar liksom... gå uppåt, både fotboll och hockey.
Ja, det är de två stora sporterna för mig i alla fall. Och för Djurgården som förening så är det ju publiksporterna framför alla andra.
Har du några andra sporter?
Ja, jag håller på Djurgården i allt.
Peter Banki.
Till exempel, ja då, för 17. Men just nu så är det basketen som är så kul. Därför att vi har gått upp i elitserien och för första gången. Och liksom... Jag kommer att gå i Brännkyrkahallen och kolla på basket i höst och jag tycker det är jätteroligt att vi går bra i andra sporter också. Så att jag håller på Djurgården när Djurgården finns med i princip. Så är det.
Men Djurgården, jag tänker på din politiska karriär. Har det skadat dig på något sätt att du har varit så uttalad djurgårdare?
Det tror jag inte. Det var en kille som skrev till mig när jag blev vald till partiledare att nu får du tona ner det där med Djurgården för jag håller på Bajen och du ska fan inte hålla på och snacka Djurgården när du är vänsterpartiledare. Och då skrev jag till honom att jag tror att det är mycket större respekt ifall man faktiskt är ärlig och talar om att det här är viktigt för mig inte så viktigt som livet i stort. Men för mig är det här, det är inte bara någonting jag håller på så där lite grann hemma på söndag eftermiddag när Djurgården spelar. Utan jag går på matcher, jag är engagerad, jag liksom följer laget, jag är liksom, jag åker på bortamatcher när jag kan och så här. Och jag tror att det är bättre som ledare att faktiskt vara ärlig än att göra sig till. Och jag tror också att jag fick hans respekt när jag sa till honom, tänk dig själv ifall du fick ett jobb där de ställer krav på dig att du inte fick vara Hammarbyare.
Ja.
Och då tror jag att jag fick honom att tänka efter att nej, det skulle jag inte acceptera.
Jag tror att det kan finnas en genuin poäng. Jag säger inte att du har varit ute efter att vinna poäng, men att det finns en genuinitet i att vara en del av folket, att stå i en klack eller att stå och sjunga, gå på matcherna, inte sitta i någon vipplås bara på de stora matcherna. Eller man...
Nej, utan att vara taskig, så där finns ju skillnad mellan mig och Reinfeldt, kan jag säga.
Det finns det, va?
Reinfeldt håller absolut på Djurgården och är liksom trogen supporter, men han har nog inte betalat en biljett till någonting som Djurgården spelar, ja, sen 15 år. Det är helt övertygad om.
Apropå Reinfeldt bara snabbt, så blev jag sa faktiskt apropå det där på Djurgården, jag tror de mötte HV i Globen, en semifinal. Och han står, det är sadden, det står 3-3 eller någonting, och han står verkligen och vevar halsduken och han står och är med. Han är med carried away, med alla står och hoppar och sjunger. Och där och då så har jag aldrig gillat honom mer.
Nej, nej.
Så det finns ju något.
Absolut.
Med det där.
Ja. Nej, men och han är ju inte så mycket för att visa känslor överhuvudtaget, så att man blir väldigt glad när han gör det.
Mm.
Men han är inte som jag i sitt supporterskap. Jag är mycket mer engagerad och mycket mer påläst. Det är liksom, för mig är Djurgården viktigt. Jag kan historien. Jag liksom, något tillfälle så blev han och jag inbjudna till att svara på en quiz som Djurgården fotboll skulle göra en video kring och lägga ut på hemsidan och sånt där. Och en tackade jag, en tackade nej. Du kan ju undra vem det var som tackade nej. Det var inte jag.
Men om jag tillåter mig själv att vara fördomsfull här, så känns Vänsterpartiet inte så mycket Djurgården annars. Förstår du vad jag menar då? Att Moderaterna rimmar mer med Djurgården.
Alltså, det har väl blivit så på senare tid lite grann. Därför att vi har förknippats med Östermalm eftersom vi lirade på stadion och så. Men AIK var ju de som lirade på stadion för oss fram till 1937, när Råsunda byggdes. Och när jag växte upp så var ju Östermalm, det var AIK-land i mycket större utsträckning. Och Västerort, där jag växte upp, i Blacken och Kristineberg och Vällingby, Hässelby och sådär, där var Djurgården mycket större. Och det berodde bland annat på att Djurgården hade ju haft hemmaplan på Kristinebergs IP och Djurgården hade liksom blivit lite grann Västerortslaget. Så att det är mycket geografi i det där. Idag så vet jag att Djurgården är lika stark i söderförorterna som vi är inne i stan. Den starkaste förorten är Rågsved. Vilket ju är häftigt. Mm. Inte bara på Tåström som kommer därifrån, utan många djurgårdare.
Och Stefan Ischisak.
Ja. Så att det, men det är klart att idag skulle jag säga att AIK är starka på blå linjen. Och Hammarby är definitivt starkare i söderförorter. Men Djurgården är nog det lag som jag tror finns mest genomsnittligt lika mycket representerat över hela stan. Så att jag... Sen är dessutom så här, när jag växte upp, Hammarby... Ja, de bildade som en arbetarklubb. De hade till och med sina stadgar 1891 när de blev roddförening. De blev idrottsförening först 97. Men när de blev roddförening så hade de sina stadgar att man måste vara arbetare för att få vara med. Och det är ju sektorism. Det ska vi se upp med. Så att det vill jag inte ställa upp på. AIK är överklasslaget. I AIK hade man ju kungen, har fortfarande kungen som hedersordförande. Och liksom prins Daniel och allihopa de här, de håller på AIK och så. Så för mig var det snarare så att det var inget hinder att vara djurgårdare när jag blev vänster. Snarare så kändes det ganska... Lennart Nyman var ordförande i Hammarby. Han var dessutom moderat ordförande i fullmäktige i Stockholm under samma tid. Så att, nej, det kändes inte som något hinder alls.
Nej, det förstår jag. Men fördomen förstår du?
Ja, absolut. Den finns ju.
Och det finns ju liksom att Djurgården spelar lite på det. Precis som AIK spelar med blå linjen.
Ja.
Att Djurgården har lite finare, lite bättre tröjor. Ja, de har huvudstaden, Heibender vid IF. Alltså, det finns ju ändå något som Djurgården spelar på. Ja. Att de ska vara lite från Nobel eller?
Ja, ja, Höjbönder vid IF, den är väl mera stadland.
Ja.
Så att, men visst, det finns en del tycker att det där är kul att spela på. Jag tycker ju att Djurgården ska ju stå över sånt. Mm. Ska inte hålla på med liksom den typen av signaturer, därför att de leder fel och leder tankarna fel. Mm. Men Djurgården idag känns verkligen inte som något överklasslag om man ser till både ledare, spelare och supportrar, utan jag känner mig väldigt hemma där.
Ja. Jag har varit på ett AIK-medlemsmöte när vi pratade om Pride-festivalen, att AIK skulle gå i den eller inte. Jag har liksom svårt för sånt där, att jag har absolut inget emot Pride-festivalen eller HBTQ-rörelsen överhuvudtaget, men jag tycker att AIK ska vara liksom så långt ifrån politik som möjligt. Och då vill jag alltid att man spelar på sådana saker som blå linjen, eller att man ska vara ortens lag. Eller... Och jag tycker Djurgården, som du säger, också ska liksom passa sig lite för att bli för att man knappt får välja Djurgården om man inte har pengar. Mm.
Absolut, så ska man se till att man håller sig väldigt undan från den typen av politisering av idrotten. Men just när det gäller Pride och HBTQ, så där tycker jag annorlunda du. Och det gör jag därför att det är inte en partipolitisk fråga, utan det är en fråga som handlar om mänskliga rättigheter. Likadant som alla klubbar måste på något sätt vara tydliga mot rasism, så måste de vara tydliga mot sexism och mot homofobi och mot funkofobi. Alltså, det handlar inte om att ta ställning i partipolitiken i Sverige eller att kalla sig höger eller vänster. Det handlar om att skapa någon sorts grund som vi utgår ifrån när vi sen väljer höger eller vänster. Det är för mig helt okej att vara höger och att tycka att kapitalism är det bästa samhällssystemet och vilja ha mer marknadsekonomi i alla delar av samhället. Men ifall man börjar ifrågasätta mänskliga rättigheter, nej, då är det inte okej för mig. Mm.
Ja, apropå det där, så tycker jag att det är, jag ska inte tycka så mycket, men jag blir medryckt här. Men i AIKs fall så har ju de varit, har ju tryckt alltså med Black Army och med att det har varit lite högerfalanger inom AIK. Så på så sätt är det ju bra att AIK på något sätt spelar på det här med ortens lag och blå linjen. För det har ju fått AIK att bli väldigt mångkulturellt. Och det har minskat betänkligt med högerfalangen i alla fall. Vilket är bra.
Jag tror att man kan se en positiv tendens, om vi ska vara lite positiva, när det gäller utvecklingen av supporterskapet i hela Sveriges, bland de flesta Sveriges klubbar i svensk toppfotboll. När jag började gå själv på matcher, det var 1970. Innan dess gick jag ju mest med äldre. Så jag var 13 år 1970. Då var rasism väldigt vanligt på läktarna. Det var mycket färre i publiken. Det var mycket tråkigare. Men det fanns också sån här... När det kom in Steve Galloway till exempel i Djurgården. Mm. Han fick ju heta det ena och det andra därför att han var svart. Han fick ju liksom höra skällsord just av det skälet att han inte var vit. Liksom. Mm. Och det gällde Samuel Bovoa, det gällde flera andra också som kom in. Liksom. Och det där finns inte längre på samma sätt. Det är klart att det finns idioter och rasister i alla klubbar fortfarande. Det finns ju överallt. Va? Men de har inte det utrymmet idag. Och de kan inte ta sig det utrymmet hur som helst. Skulle någon idag liksom börja skrika några skitord för att Mohamed Bouyaturay missar ett friläge. Och börja liksom med rasistiska skitord mot honom. Då kommer den personen att kastas ut från läktaren. Det är helt övertygad om. Mm. Och det är ändå någonting som faktiskt har pågått under lång tid. Och som har kommit en bit på väg. Mm.
Ja, även att... Exempel 1996, Thomas Ravelli kallar Pascal Simpson för svart huvud. Det är ändå landslagsmålet.
Ja.
Tänk om Robin Olsen eller någon skulle säga svart huvud till Bouyaturay. Då hade ju han kastats ut idag.
Ja.
Så vi har ju liksom ändå gått åt rätt håll.
Det är skönt.
Vi har två segment här. Ett som heter 15 sek och ett som heter 90 sek fulltid. 15 sekunder, då är du får tre ämnen av mig. Och du ska prata fritt i 15 sekunder. Jag får ställa en följdfråga på det här som vi sen pratar om. Så dina första 15 sek handlar om bengaler. Bara prata fritt vad du tycker om bengaliska eldar.
Jag är inte någon stark anhängare av bengaler av det skälet att de inte innebär att alla får tillgänglighet till fotboll. Utan när man tänder bengaler så finns det folk som mår illa, precis som det finns folk som mår illa om man tänder cigarett på läktaren. Dessutom så förstör de en del för människor när de till exempel tänds på ett sätt så att de förstör sikten. Man ser inte fotbollen, man kan inte ta del av det man är där för att ta del av. Så att jag tycker att bengaler ska begränsas.
Mm. Kategori C-supportrar, vet du vad det är?
Ja, och det är supportrar som jag inte har så mycket gemensamt med och som jag inte känner någon tillhörighet till eller samhörighet med. Jag kommer ihåg en hockeymatch på Globen när jag stod upp och började protestera mot klacken därför att delar av klacken skällde ut våran målvakt som hade släppt in ett par billiga mål i andra perioden, och när de bytte sida i tredje så stod de och hånade honom. Och då vände vi oss mot vår egen klack eller delar av den. Och när de tittade på oss, då tystnade vi, kan jag säga. För de var beredda att slåss mot djurgårdare. Mm.
Och jag får pausa dig där. 30 säck får det heta där. Konstgräs?
Helst inte. Fotboll ska spelas på gräs. Och jag älskar Tele 2 Arena. Jag tycker det är en fantastisk arena. Och jag tycker flytten dit har varit positiv på väldigt många sätt. Men jag hatar att vi inte har en gräsmatta. Och jag är avundsjuk på AIK som har den på Friends, och jag tycker att vi skulle göra mer för att försöka bekosta det tillsammans med Hammarby. Jag tror att vi skulle kunna göra det också. Mm.
Okej. Okay. Ska vi prata om, det fanns mycket gott där. Ska vi prata om hur det är att dela arena med Hammarby till exempel. Men jag fastnar för bengaliska heller. Du är emot bengaler då?
Jag tycker det ska begränsas. Jag kan tänka mig bengalanvändning ifall det är väldigt kontrollerat och ifall det är liksom beslutat att man faktiskt har en... Jag var i Norrköping på en match till exempel där de hade fått tillstånd. Och då gick de in en bit ifrån läktaren, stod ganska nära planen, tände bengaler. Det var lite stämningshöjande, det gjorde mig ingenting. Mm. Men som det är nu så är det ju anarki och kaos, och människor går inte på fotboll ibland för att de vill slippa bengaler. Och folk blir förbannade för att matcher fördröjs. Och, nej, det är inget bra. Och de som är för bengaler tar sig rätten att uttolka alla supporters uppfattning. Mm. Och jag är ganska säker på att det är ingen majoritet av oss som går på fotboll som säger att bengaler är toppen.
Men du förstår liksom stämningshöjare som du säger? Att det blir...
Det är så, det är så. Det går inte att komma ifrån att det kan vara rätt snyggt när man tänder bengaler på ett snyggt sätt i en klack som samtidigt har ett bra tifo till exempel. Mm. Att det förhöjer det. Men jag tycker att det kostar för mycket jämfört med vad man får ut av det. Och tiforna i Sverige, de är världsklass utan bengaler. Vi är skitbra på tifo, alltså framförallt storstadsklubbarna. Mm. Och det ska vi försöka utveckla istället, tycker jag.
Djurgården är ju faktiskt en klubb som knappt behöver bengaler, eller? För de har ju väldigt ofta mosaik och fina overhead-flaggor och så.
Ja, det är sant.
Det är mer förödande för AIK som brukar köra såna här kavs. Mm. Men jag tycker att det är, för att summera det snabbt, så tycker jag att det är befriande att höra någon som säger att det är fint och det är stämningshöjande, fast man är emot det. Mm. För det är jag också, nämligen. Men ofta så är det svart eller vitt, att folk är så här. Man hatar bengal, eller så älskar man. Mm. Jag tycker det är bra när man kan se och förstå en sida med säga nej. Sista då, vi har ett quiz. Det är nytt för den här säsongen. Ett quiz som heter 90 sek. Du får 90 sekunder på dig. 10 frågor. Det handlar om idrott bara, i stort. Det är väldigt svårt faktiskt.
Det är bra att du säger det så jag inte behöver skämmas.
Exakt. Jag har kört test på några stycken och det är pendlar mellan 1 och 3 rätt ungefär. Så vi får se. Men det är ju sådana som Marcus Leif, Lasse Granqvist kommer. Så det blir ju, det kommer bli expertis på det. Quizet går då till, jag kommer inte att säga rätt eller fel, utan vi rättar efteråt. Och om du inte kan så säg pass, så går vi vidare. Så kan vi hoppa tillbaka till den frågan om du har tid. Vi börjar nu. Vilka länder förknippas med Talant Duchibajev?
Pass.
Vem är nyinsatte Fahad Al-Ghishayan?
Det känner jag till, men nej, jag kommer inte på det. Pass.
Vad är en OL-flokrörelse?
En gång till, OL.
OL-flokrörelse.
Jag tror att det har någonting med OS att göra, men jag kan inte säkert.
8,90 meter. Vem tänker jag på då?
Ja, Bob Beamon, men jag tänker ju lika mycket på Sampleks Pettersson.
Vart firar vi midsommar, vi fotbollssupportrar?
Ja, jag firar midsommar i Björnlunda.
Vad har Rigobert Song och Zinedine Zidane gemensamt?
Kan det vara att de uppvuxna i Marseille?
Vem är Vladimir Kopat?
Pass.
Hockeyspelare, ska jag säga. Vad heter Niklas Alexanderssons brorsa?
Det här är ju för jävla dåligt.
Spelat i Elfsborg?
Ja. Nej, jag kommer fan inte på Niklas.
Vilket italienskt lag spelar sina hemmamatcher på Stadio Ennio Tardini?
Är det Palermo? Jag gissar på det.
Nämn en spelare i lag Peja Lindholm.
Peja Lindholm, säger jag då.
Vilka länder förknippas med Talanto Chibayev?
Ja, Talanto Chibayev. Det låter ju som något österut.
Handbollsspelare.
Jag säger Vitryssland.
Vem är hockeyspelaren Vladimir Kopat?
Han är hockeyspelare. Så kan jag inte.
Och Liverpool, gamla Liverpool, Rigobert Song och Zinedine Zidane, vad har de gemensamt?
Ja, jag sa ju att de skulle uppfyckna i Varsågod, men det är fel då. Jag vet.
Nej, slut. Det är väldigt, väldigt svårt, kan jag säga. Du fick... Två rätt ändå.
Ja, det är ändå bra.
Ja. Det är någonstans mellan ett och tre. Ja. Som sagt. Du har rätt på Sven Plex Pettersson.
Ja.
Eller Bob Beamon.
Ja.
Och Peja Lindholm.
Ja, just
det. Är ändå med
ja,
i laget.
Ja, just det. Just
det. Det var ju ett kuggsvar.
Ja.
Vilka länder förknippas med Talanto Chibayev? Det är Ryssland och Spanien. Handbollsspelare.
Ja, okay.
Nyinsatte Fahad Al-Ghesseian. Han gjorde mål mot Sverige. VM 94 för Saudiarabien.
Nej, det var jag trodde att jag kände igen dem, men det var ju helt fel.
OL Flok rörelse, det är vad Foppa gör innan sin straff i Lillehammer. Det var en uppvärmningsdans i OL 94. Midsommar firar vi Pontiac Silver Doom. När Sverige var mot Ryssland 94. Rigobert Song och Zinedine Zidane har blivit utvisade i två VM.
Aha, okej.
Rigobert Song som är den yngsta någonsin.
Ja.
Vladimir Kopat är vitryssen som gjorde mål mot Salo.
Salo tappade in över huvudet. Ja.
Niklas Alexanderssons bror heter Daniel Alexandersson.
Ja, det kunde jag ju. Det var dåligt.
Spelat i Elfsborg många år. Och Thomas Brolin spelade med sitt Parma på Ennio Tardini.
Ah, okej. Okay.
Och Peja Lindholm har ju varit med i lag Peja Lindholm. Ja, två rätt. Allt är knäver. Det kan vara svårslaget.
Jag tror inte att det är svårslaget, men jag skulle bli väl förvånad om någon fick mer än 7.
Ja, det tror jag också. Det är jag, möjligt.
Ja.
I mitt huvud. Man skulle vilja ha lite mer matte och sådär i huvudet.
Ja.
Det är sånt här som finns.
Jag kan säga att jag är med i en förening där det finns många nördar. Den heter Sveriges fotbollshistorikers och statistikers förening, SFS. Som ger ut den fantastiska publikationen Bolletinen 4 gånger om året. Och där fick boll. Där finns det de som skulle kunna svara på alla frågor som är fotbollsrelaterade.
Ja.
Vilket är fantastiskt härligt. Jag har vetat att en av era tidigare gäster är medlem där, nämligen Bosse Pettersson.
Okej. Okay.
Men väldigt många andra också. Och sen så är det många gamla lirare såklart. Men jag läser med stor glädje bulletinen och statistik från 1948-49 års allsvenska och sådär.
Mm.
Men jag kommer ju inte ihåg allt.
Bosse Pettersson kommer till podden
snart
och är med den här säsongen också.
Ja.
Det gillar vi.
Ja, jag gillar ju honom för att han är djurgårdare och du kan ju gilla honom för att han var AIK-are.
Ja,
och sen så håller han väl på Kalmar, IFK Kalmar. Eller vad heter det?
Kalmar AIK. Precis, Kalmar AIK.
Ja, just det
ja. Håller han på.
Ja,
ja. Marie Freds Bosse.
Ja.
Han är härlig. Han är så gammal att han säger fotbollsstadion alltid.
Ja,
Råsunda eller...
Ja.
Han säger liksom inte Råsunda, då är man gammal. Fotbollsstadion. Var på VM 58-finalen.
Ja, det är fantastiskt.
Bara en sån sak. Nästa gäst däremot i fotbollspodden är Marcus Leifby. Sportjournalisten och Tingsryd-sonen. Och har du en fråga till Leifby?
Fråga och få ett svar.
Marcus, varför i helskotta måste kvällstidningar fortsätta att sätta dessa otroligt dåligt uttänkta betyg efter varje match på spelare som man rimligtvis inte har kunnat kontrollera eller kolla under en hel match? Alltså, de där betygen är aldrig korrekta utom möjligtvis på någon som har utmärkt sig väldigt mycket positivt och någon som har utmärkt sig väldigt mycket negativt. Sluta upp med det. Ta ditt ansvar. Se till att redaktionen genast skippar det.
Bra. Ord och inga visor. Tack säger vi till Lars Ohly. Vad trevligt.
Ja, det tycker jag också.
Och lycka till med Djurgården och med Liverpool såklart. Det håller jag också tummarna för.
Det blir Premier League nästa år.
Vad säger vi? Ska vi gå ut med Let's Talk About Six, baby?
Baby, let's talk about LFC.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads. Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.